Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to BOLLandBranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
God morgon. Du, jag läser här om att det är något föräldrauppror här på förskolan. De klagar på för stora barngrupper och taskig utegård. Och...
Ja,
ska vi engagera oss i det eller?
Ja, det tycker jag.
Tycker du?
Ja, verkligen. Jag kan ringa rektorn eftermiddag.
Ska man ringa rektorn
direkt? Direkt på härdsmältan.
Ja, det kanske är lika bra. Han är ju en chef liksom.
Visst. Ska man få något att hända direkt på bara?
Ja, då, ja men vad bra. Mm. Då ringer du sen.
Välkomna till Glappet. Jag heter Fredrik.
Jag heter Matilda.
Mm. Idag, som ni märkte, så ska vi prata relationen hem och skola.
Mm.
Men utan den här pekpinnen och den här ugglan med en fånig hatt.
Ja, precis. Undrar hur gammal man måste vara för att komma ihåg den. Alltså, har vi en vattendelare här?
Men jag,
kommer ihåg den, jag är född 79. Jag, ja. Jag ser den tydligt framför mig. Också lite så här ljusgult, va?
Okej. Okay. Mm. Men om vi gör en liten retroback.
Mm.
Titt på det då. Mm. Hem och skola var ju det här organet eller organisationen.
Mm.
Som jobbade för bättre relationer mellan skola och hem.
Mm. Och drevs av föräldrar, eller?
Ja, just det. Mm. Och det var ju egentligen från noll till någonting.
Ja, det är sant.
Tänker jag.
Ja.
Och då var ju den mesta kontakten mellan hem och skola var ju kvartssamtal.
Mm.
Det är väldigt praktiskt.
Ja, det är skönt. Eller vi gillar inte så liksom svar här i den här podden. Nej. Men att ändå ditt härligt sätt att se på utveckling. Du har en kvart på dig och vi pratar om din utveckling om en kvart. Och har jag inte klar, då är du verkligen tråkigt. Men då får vi gå hem.
Ja,
alltså, så det kan ju kännas lite bättre att det nu heter utvecklingssamtal.
Mm. Och det kanske finns någonting ännu mer intressant än utvecklingssamtal. Att det är någon pågående grej. Men vi har bjudit hit då för att ge lite kött på det här. På något sätt. Mattias Odner Larsson.
Woho.
Välkommen hit.
Hej, tack.
Rektor och lärare.
Ja, tidigast. Lärare i botten, men rektor sedan 15-16 år.
Mm. Och du är här för att vi tänkte att vi skulle ge professionen rösten att förklara hur det skulle kunna eventuellt vara kring det här. Hur, om du liksom lyfter dig i håret upp så här och tänker, hur går diskussionen om relationerna mellan föräldrar och skola då, som det egentligen handlar inte hem utan föräldrar.
Vi ber dig nu alltså generalisera det grövsta.
Ja.
Ja.
Att jag, vad skulle du säga?
Nej, men den är inte bra. Det finns det såklart jättemånga skäl till, men jag tror ett av de viktigaste skälen är ju att skolans roll, när vi refererar till hem och skola, så var ju fortfarande Sverige ett samhälle som det kändes som att man gjorde sitt bästa i skolan i bästa fall, men det ordnade sig i slutet för alla i alla fall. Idag så är ju upplevelsen att skolan är så mycket mer avgörande från väldigt tidig ålder. Så insatserna känns högre och därmed så har man nog generellt sett ett mycket, mycket större föräldraengagemang som drivs av rädsla och ja, rädsla framförallt tror jag. Mm.
Att det ska ens barn ska misslyckas liksom.
Ja, att ens barn ska misslyckas, att ens barn ska må dåligt, att ens barn, ja, så. Det tror jag. Så det är liksom grundbulten och det måste man nog ha rätt mycket respekt för när man tänker liksom relation skola-hem.
Så det är någon slags förväntningsgrad som har ökat i takt med de nya generationerna föräldrar jämfört med tidigare?
Ja, men så är det. Och sen har vi ju också ett samhälle där vi kommunicerar med varandra eller åtminstone i sämsta fall informerar varandra om saker digitalt, vilket gör ju att man kontaktytorna är ju så många fler idag. Än vad den var under kvartsantalstiden.
Alltså, för då hade man liksom, då var man tvungen att gå till skolan och leta upp läraren i lärarrummet. Ja. Och det orkade man kanske inte.
Det gjorde man inte. Eller orkade, jag tror säkert man orkade, men det, jag tror inte att det, man förväntades inte göra det från skolans sida och jag tror inte att föräldragruppen heller tänkte i de termerna, att det är min roll. Mm. Skolan sköter sitt, jag sköter mitt.
Jag tänker att vi måste ändå kanske slå fast redan nu tidigt här i programmet, så här, varför är det ens viktigt? För jag uppfattar ändå att vi tycker att det är viktigt, eller vi har uppfattat att vi tycker att det är viktigt med föräldrakontakt mellan lärare och skola, mellan föräldrar och skola och hur det nu ser ut. Och att vi ändå kanske bara ska säga några ord redan nu om så här, varför är det viktigt att föräldrar och lärare i skolan har kontakt med varandra.
Men det är ju flera saker. Alltså har man inte den kontakten så tenderar ju en eventuell kontakt att bara bli information. Skolan skickar ut information och kanske ibland föräldrarna skickar information om att nu är mitt barn sjukt och kan inte komma idag. Alltså man måste ju försöka åstadkomma en vettig kommunikation. Det låter jättepretentiöst. Jo, därför att föräldrarna... Och det här är inte någonting som jag har ältat jättelänge, men på senare tid så har jag funderat rätt mycket i hur man, och då utifrån det perspektivet för de som inte vet, jag jobbar på gymnasiet och det hävdar en del är någonting annat. Det kanske det är. Men för gymnasiet så tänker jag att föräldrarna faktiskt är vår viktigaste resurs. Mm. Och med vår viktigaste resurs, det är ju att vi ska kunna bädda så bra som möjligt så att eleverna lyckas i slutändan. Mm. Och där kan föräldragruppen vara en resurs istället för att bli någonting, ett negativt inslag i lärares och skolledares vardag. Så. Mm. För det ska vi inte heller sticka under stol med, att många i skolvärlden tycker det är bekymmersamt.
Att föräldrar hör av sig?
Ja,
liksom.
Jag läste någon tweet här om veckan, gudskelov för alla engagerade mammor till NPF-barn. Skulle de inte liksom ligga på så skulle de inte få det stödet de får egentligen i skolan. Det kanske är så i vissa fall.
Svinks på, eller vad fan heter det? Krucifix, tänkte jag säga. Vad är en NPF måste vi förklara, tänker jag. För oss,
neuropsykiatrisk funktionshinder.
Mycket bra. Så. Vad heter det? Den här lilla grejen som man gör vid ett ord.
Ja, det beror på vilken grej du vill ha. Asterix?
Ja, precis. Eller, det var det jag tänkte på. Förlåt. Ja. Ja. Mm.
Det är tur att jag är här.
Mm, alltså någon lärare i det här
rummet. Ja, men vad var det? Nej, men vi ska inte stänga under stol med att man också kan liksom anta en raljerande ton i skolan om man tycker att föräldrarna är skitjobbiga. Mm. Nu hör hon av sig igen. Lämna mig i fred. Om vi bara fick göra vårt jobb så skulle allting vara så mycket lättare.
Jo, just det. Men samtidigt så är jag ganska övertygad om att samma lärare egentligen tycker att en bra relation med föräldrarna som är kontinuerlig är bra.
Ja.
Men
då är frågan så här, vad menar vi med bra relation? I sämsta fall så är det en relation som är på mina villkor. Alltså mina villkor utifrån min profession. Det är en bra relation. Det vill säga att föräldrarna tar ett steg tillbaka och så vidare.
Okay.
Och utifrån ett föräldersynperspektiv så kan det säkert vara precis likadant. Mm. Jag känner mitt barn bäst. Jag vet vad mitt barn behöver.
Just det, men är inte det ett symptom på icke-fungerande relation?
Ja.
Och där var den här podden super.
Jo, och om jag ska vara någon slags representant för att, liksom, för att ge en generell bild så ska vi inte fastna i det. Därför att många skolor har väldigt bra fungerande kommunikation också med vårdnadshavare och
just det.
Hem. Men jag tycker... Jag menar, gå ut på Twitter eller läs liksom vad som står på ledarsidorna om skolan, så finns det här perspektivet där och det måste vi göra någonting
om. Ja, just det. Men, och det är också att den här podden är ju riktad till då oss föräldrar som gärna skulle vilja ha lite mer koll. Ja. Lära oss lite mer. Mm. Och den här oron som du var inne på ganska tidigt för ens barn. Det grundar väl sig någonstans där. Och det är väl också så att där kommunikationen fungerar bra, fungerar det bra. Men det gäller ju att hitta vägar fram där man möts på ett positivt sätt.
Just det.
Hur tänker du kring hur man bäddar för att få den här relationen? Nu jobbar du ju på gymnasiet just nu. Så det är lite annorlunda, men rent generellt.
Jag jobbar ju på gymnasiet, men jag är ju också förälder. Men kanske i första hand. Nej, usch vad hemskt det där.
Ja, och jag tänkte just fråga dig också, här, men jag kan ta den nu då. Ja. Hur är du som förälder i kontakt med
Nej, men jag lägger mig platt helt och hållet. Jag försöker att, det händer att jag lägger mig i, eller lägger mig i. Det händer att jag ställer frågor, men... Det är ju också så att jag försöker hålla skola borta från hem lite grann. Så att jag överlåter det till min hustru.
Ja,
och ha kontakter med klasslärare och liknande. Så. Fast jag står ju heja på i bakgrunden och ger henne argument ibland. Jag tycker att hon behöver det. Så. Men jag försöker att lägga mig väldigt platt. Och
blir det svårt som skolmänniska att separera rollerna? Eller?
Ja, men jo det är det. Det blir inte en naturlig relation. Därför att när läraren också känner till att ja, men du som är rektor. Du som kan
lära. Nu börjar jag vifta med läroplanen.
Ja, precis. Så det är inte riktigt på lika villkor. Men jag tog en uppfostrande roll i början av min föräldrakarriär så att säga när barnen var små. Och hängde med i förskoleklass och i ettan och tvåan och gick på föräldramöten. Och då ville jag nog ta på mig en lite uppfostrande roll. Sådär att jag hjälpte nog lärare som ibland kunde bli översköljda. För har man ett föräldramöte per termin så kanske det är en föräldragrupp som har laddat upp väldigt mycket. Och de kommer med högt och lågt och allt och oftast ur sitt barns perspektiv. Då. Och det är lätt att bli överväldigad som lärare och ta några steg tillbaka och sluta och tänka. Och bara säga, jag ska fixa, jag ska ta upp det, jag ska prata med rektorn, jag ska. Och i början så tog jag nog den rollen att nej. Det där är inte skolans uppgift utan det här är vår uppgift som förälder. Och det här kan vi göra så. Fast man blir ju inte populär i föräldragruppen när man är en sån viktig Petter heller. Så att det var nog där jag drog mig ur och skickade min hustru istället.
Men när ska man, tycker du som förälder, höra av sig till skolan? Finns det liksom...
Om det finns en grundregel?
Nej, eller så här, vi började ju liksom samtalet i oron. Du började där, Fredrik har varit där. Så här, liksom, inte för att man ska definiera liksom på en skala så har du 7 oro, hör av dig. Men alltså, finns det så här några, vi gillar inte svar. Men alltså, finns det några så här behöver du nog kanske ändå börja fundera eller här behöver du ta en kontakt eller finns det något som när du tänker så här, ja men fasken, det där är nog ändå en viktig signal eller en viktig liksom, ett magont som man behöver tappa.
Ja, men jag, alltså, om ens barn uppvisar symptom på obehag att vilja gå till skolan, att vara i skolan. Att förhoppningsvis känner man ju sitt barn så pass bra så att man ser när någonting är fel. Ungar är ju rätt bra på att dölja saker och de vill ju vara stoiska och modiga hjältar inför sina föräldrar. Men har man en känsla av att nej, men det är liksom fara på färde, då ska man höra av sig till skolan.
Och hur gör man det på smartast möjliga sätt?
Om man tar kontakt med klassläraren eller mentorn eller vad man nu kallar det. Det ska vara första kontakten. Nu jobbar jag själv som rektor så att jag pratar i egenskap. Man ska inte höra av sig till en rektor. Om man tar liksom en normal stor grundskola i Stockholms län idag, det är 800 elever. Och en stor organisation, fritidsledare, lärare, övrig personal. Jag förstår liksom viljan att direkt höra av sig till skolledningen för då tänker man liksom så här, går man på dem och liksom vrider dem om örat då får man saker och ting att hända. Varje skola försöker att organisera sig så att det finns en person som alltid är första kontaktperson och det måste gå vid den personen.
Just det.
Sen om det inte fungerar och man inte får något svar då får man ta det vidare. Men man ska inte instinktivt gå in på hemsidan, kolla upp rektorns adress och så höra av sig dit. För då hamnar man bara i svekdebatt. Varför får jag inga svar? Varför får jag inte? För det är omöjligt för en eller två personer att hålla reda på det. Så mentor och klasslärare. Så.
Och den här mentorn och klassläraren tycker att oj, varför gick de rakt på rektor när jag finns?
Just det.
Om man då tänker att det var liksom en grej man känner obehag och så vidare. Jag tänker om man då, som du säger, så här, det är ändå att ha en bra relation med föräldrar, mellan lärare och föräldrar bidrar också till att ett bättre lärande.
Ja.
Liksom. Och så var du inne på att ja, men
och här måste jag vara noggrann också. Ja. Alltså, föräldrarna ska inte ersätta lärarens roll eller det arbete som eleven gör tillsammans med läraren i skolan. Absolut, absolut inte. Men att kunna vara ett sånt stöd så att man faktiskt ställer frågor. Och vissa saker kan man faktiskt hjälpa till med också. Det kan handla om strukturfrågor i hemmet och så vidare.
Ge ett exempel.
Ja, men helt enkelt strukturera vardagen för ditt barn på ett sånt sätt så att om det är så att man behöver ta hem vissa saker ska göras, då strukturera vardagen så att det finns plats för det. Då.
Mm. Så. Det som jag tänkte på med min fråga var, du pratade också om att det är ett föräldramöte per termin, man har 1000 frågor och det kanske inte är naturligt för alla att höra av sig till läraren bara om så här, ja, det där rymdprojektet, hur går det med det? Alltså, så här, borde man ses oftare tycker du? Borde man skapa fler arenor om man nu ändå identifierar att det är viktigt? Liksom. Nu förstår jag att du inte vill komma med pekpinnar och hela lärarkårens vägnar. Men om vi bara så här spånar lite fritt.
Ja.
Svaret ja. Underbart. Jag skriver ja på den här frågan, Fredrik.
Jag kan ta ett exempel. Och då landade jag liksom i min egen vardag. För det var någonting som hände som överraskade mig väldigt mycket. Det här är gymnasieskolan, vi hade bestämt oss att vi skulle jobba med projektvecka och vi skulle jobba med produktion, det vill säga eleverna skulle producera saker, foton, filmer, animationer. Ganska kort tid, men för att liksom höja motivationen och också visa att vi tyckte att det var intressant så tänkte vi öppnar upp skolan och så bjuder vi in alla föräldrar och påminner dem digitalt och via gammal brev och allt möjligt för att få dit dem fredag eftermiddag när allting skulle vara färdigt. Men innerst inne tänkte jag så här, fan de kommer inte komma. Alltså sådär. Alltså fredag eftermiddag, man är helt slut. Ska man gå och titta på någon jävla... Jag ska erkänna att jag tänkte så. Vi hade fullt hus i 3 timmar. Och, liksom, och jag stod som guide för att guida dem runt på 4 våningar. På den här våningen hände det här. Och stod kvar när de gick hem.
Mm.
Och alla som stannade till att prata med mig tog inte upp problem eller maten eller hur det fungerar på idrotten. Utan alla sa, tänk att vi fick komma, vad roligt.
Mm.
Så.
Mm.
Och att vi fick se och att vi fick... äntligen prata och så vidare. Och det var så jävla enkelt. Mm. För vi hade haft en jävla utställning i alla fall. Mm. Nu svär jag väldigt mycket.
Det är för att jag svär väldigt mycket. Jag tänker att det är en blind leder en blind.
Jag ska ta upp det här med efter programmet.
Ja, bra.
Och det är ett exempel. Men jag tänker att det finns andra sätt för skolan också att bjuda in till den här kommunikationen. Och då på ett sätt som kanske inte då i första hand handlar om att nu har vi ett problem. För det är oftast då skolan reagerar. Alltså vid sidan av utvecklingssamtal eller föräldramöten så tar skolan oftast kontakt när det är, nu funkar det inte. Vi är oroliga för att Pelle eller Lisa inte når målen i svenskan eller Pelle eller Lisa kan inte sitta still och så vidare. Och det är också en jävligt dålig ingång till att etablera en fungerande relation till föräldragruppen. Mm. Och jag tänker ibland, vi ibland betalar priset för det på gymnasiet. Därför att om skolan alltid under 9 års tid har hört av sig när det är problem, det är klart som fan att man är lite trött på skolan som förälder när man kommer upp till gymnasiet. Och då kanske man är proaktiv.
Och där låg din förvåning förstås då. När de kom och var intresserade.
Och jag tänkte positivt. Också att människor är trötta. De jobbar liksom. För ska de komma hit och titta? Liksom, så här. De vill väl hem och fixa inför fredagsmys eller någonting sånt. Men det kom jättemycket folk. Och de var jätteglada bara för att få komma och se.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to BOLLandBranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Så. Mm.
Jag tänker att det här tycker jag också, vi kommer in på någonting som vi har pratat lite om innan, Fredrik och jag, men just det här uppfostringsansvaret.
Mm.
Alltså det är ju ändå ganska intressant. Jag har jobbat med skola massa år, Fredrik har jobbat med skola massa år, du sitter mitt i skolan just nu. Och det är ju liksom en ständigt pågående dialog. Mm. Så här, vem ska ansvara för barnuppfostran? Mm. Lämnar man in ungarna liksom? Jag tror inte att någon tror det. Men att ändå så här, var går gränsen? Vad gör man hemma? Vad gör man i skolan? Vad är rimligt? Det står ändå i läroplanen att de ska fostras till demokratiska medborgare. Ja. Vad innebär det? Mm. Alltså, hur tänker du kring det? Skolans uppfostringsansvar?
Jag tänkte ge ett enkelt svar på det. Ja. Det är liksom att definiera barnuppfostran när du valde att kalla det så.
Mm.
Ja, men skolans uppdrag ligger ju i att fostra. Jag tror, alltså man kan inte blunda för det. Om man ser ett barn i jag menar, mina ungars ålder, 10-årsåldern. Mm. Om mitt barn skulle kränka ett annat barn i klassrummet. Alltså som pedagog eller lärare eller fritidsledare. Eller vad tusen, du kan ju inte ta ett steg tillbaka och tänka sig, ja, de där jävla Odners skulle ju minsann ha sett till att. Alltså du måste ju agera i stunden och lösa situationen. Därför att någonstans trivsel och trygghet och att alla känner det är ju liksom så här grunden för liksom ett vettigt lärande, ett bra lärande.
Just det.
Så
den omedelbara åtgärden är inte
men då pratar man liksom så här, vad är då gränsdragningen? För om man liksom lyfter blicken och tittar på hur det ser ut i debatten, att ungarna kommer sent och ungarna har på mobilerna i klassrummet och så håller det på att kastas fram och tillbaka. Är det skolan eller är det föräldrarna? Mm. Och beroende på liksom vilken månad på året vi är i så svänger det där lite olika. Så. Jag tänker mig att kanske ett av de viktigaste fundamenten i allt lärande utifrån ett lärarperspektiv eller ett skolledarperspektiv så är det ledarskapet. Alltså ett fungerande ledarskap så har man inte de problemen.
Nej.
Alltså, då finns
oavsett inte om barnen så är ouppfostrade i situationstecken eller
jag
inte.
Jag tycker inte det.
Nej.
Och sen liksom så här, var den här eventuella ouppfostran skulle bestå. Nej, jag kan faktiskt inte relatera till det. Däremot så ser jag ju att skolan ibland så där i mina ljusa stunder så tycker jag att jag och min hustru, vi är världens bästa föräldrar som minst har ordning på våra barn. För de är åtminstone snälla, oftast, jobb och ville. Och det är väl det kravet vi har på dem. De ska vara snäll med andra. Mm. Andra vinner på det, de kommer själva vinna på det. Det är sådär. Mm. Men vi har ju liksom sett att de har plockat. Jopp är fantastisk att äta med kniv och gaffel. Han är bara 9 år. Men alltså allvarligt.
Mm.
Det är som att titta på film. Så. Mm. För jag är uppfostrad i en gruvarbetarfamilj. Och man äter lite slafsigt.
Mm.
Joppe äter fantastiskt. Och jag har aldrig kommenterat hur han använder liksom kniv och gaffel. Jag vet att de har gjort det i skolan.
Så, mm.
Har jag krävt det? Nej, det har jag inte. Men de har tydligen tagit på sig att göra det. Fine, jättebra.
Mm.
Så.
Men att den här diskussionen lever fortfarande 2017 om vem bär ansvaret för våra barns fostran, är det och återigen då ett symptom på att skola och föräldrar kanske borde samverka mer?
Ja, och framförallt så går det går ju att lyfta blicken, för nu pratar vi hela tiden som att det finns någon slags gränsdragning mellan skola och hem. Lyft blicken och tänk liksom att alla vi är vuxna runt barnen, alltså på ett eller annat sätt. Vi är ju vuxna runt barnen som står på en tunnelbanestation och väntar. Och vi är vuxna, professionella vuxna som jobbar med barnens lärande i skolan. Och vi är vuxna i egenskap av föräldrar.
Mm.
Alltså, jag tycker inte att det ska vara så svårt att liksom axla det ansvaret. För det är det som skiljer oss från de små. Är att vi är vuxna och därmed har vi ett ökat ansvar. Så nu blev det en lång tirad. Jag tycker att vi har liksom ett fostransansvar. Det står delvis uttryckt i läroplanen. Men då är det utifrån sig. Ska fostras in i att omfamna mångfald. Mm. Det demokratiska samhället. En humanistisk människosyn. Det betyder kanske någonting för mig och kanske för er. Men det är inte alla som kan tolka och förstå det. Och då hamnar vi liksom så här, vad menar vi med fostransuppdrag? Där har vi alla ett gemensamt ansvar. Och specifikt i skolan. Därför att det är faktiskt läraren och rektor som ansvarar för att organisera den här verksamheten. Som ser till liksom att alla ska få plats i det här klassrummet.
Mm.
Så.
Just det.
Så,
när går föräldrar för långt? Jag tänker att det måste ju också finnas lika väl som att man som förälder tycker att lärare liksom går för långt in och pillar på det som är familjen eller det som är liksom hemma.
Mm.
När upplever du liksom
generellt
föräldrar...
sett, om jag först får ta liksom så här att föräldrar upplever att lärare går för långt, så tycker jag att lärare generellt sett är superskickliga på liksom den här gränsdragningen. Sen tror jag att återigen, jag är själv förälder, vi i egenskap av föräldrar, vi kan däremot gå för långt.
Mm.
Och någonstans så här, när är då det? Jo, det är faktiskt när man måste ibland ha tålamod och ge saker och ting tid och ha förtroende och tillit till de som jobbar. Ja. Alltså utgångspunkten är ju, även när man kallar en förälder eller två föräldrar till skolan för att ta upp något problem som hänt, så gör man ju det därför att man vill väl.
Ja, just det.
Och i vissa fall så kan det ju handla, det kan ju handla om disciplinära saker eller saker också som kan leda till disciplinära åtgärder, till exempel från en skolledares sida. Men när man kallar till ett sånt möte så måste vi alla vara överens om att vad som än händer nu så är ingången att vi vill barnet eller ungdomen väl. Just det. Så. Mm. Det får vi inte glömma bort.
Nej.
Och ibland, för det har jag mött själv liksom så här, och då får man kanske ärva det här spöket av när det inte har fungerat under lång tid i grundskolan, att det finns ingen förtroende. Och man lyssnar inte. Och man har redan bestämt sig att nej, men de här människorna litar jag inte på. Därför att mina erfarenheter är att jag inte kunnat lita på skolan tidigare.
Nej.
Så. Och där gäller det att backa. Det är bara så. Hur man ska träna sig till det, det vet jag inte. Men någonstans så tror jag att mycket är vunnet på att man uppvisar som förälder någon slags grundförtroende och grundtillit. Man får anstränga sig helt enkelt. Ibland får man spela rollen. Mm. För det är en bra ingång i det som ska hända sen.
Jag tänker vi har... det finns ju olika frågor där man kan liksom uppleva att ens barn far illa eller inte mår bra. Eller så där. Det kan ju, jag tänker att det kan handla om liksom rent psykosociala frågor kring mobbning, utanförskap och sådana saker. Det kan handla om lärande, man upplever att barnen inte lär sig. Det kan handla om att man upplever att man inte får den stimulans man behöver för att man är inom situationstecken för duktig i klassen. Mm. Finns det några frågor där tycker du som är liksom do's and don'ts? Alltså, ska man alltid prata mobbning? Ska man låta liksom, kunskap? Hur ska man fråga? Hur gick på nationella proven? Alltså, finns det någon... Om du får liksom, tänka kring det. Finns det frågor där man inte borde lägga sig i som förälder? Eller där man absolut ska lägga sig i som förälder?
Om det finns en oro så är det ju bättre att höra av sig.
Mm. Oavsett vilken fråga det är.
Liksom. Ja, faktiskt. Mm. Därför att... Vadå, ska vi sätta ett censurfilter på? Jag får inte fråga. Jag känner mig lite orolig hur det går för min dotter i svenska 2. Mm. Får jag inte ställa en fråga? Får jag
inte det var en öppen fråga till dig. Jag ställer bara frågor här på den. Det är inga svar, tror du.
Och det var inte liksom så att jag reagerade. Utan jag tänker samtidigt som jag pratar.
Det går bra.
Det är självklart att man ska få ställa en fråga.
Mm.
Men jag tror att man ska akta sig för att ha bilden klar för sig när man går in i ett sånt möte. Mm. För förhoppningsvis blir det ett möte.
Ja, kanske man har bara sin
några
egen bild.
Olika representanter.
Mm.
Gå inte in och ha en klar bild av att det här är skit och det här fungerar inte och det här. De vet inte vad de sysslar med.
Nej, just det.
Det är fel i förhållningssätt.
En annan sån här allmän bild då är ju när man följer debatten om skolan i medierna är ju att lärare har en hög arbetsbelastning och mycket att göra. Och det leder, tänker jag, till att man inte hör av sig förrän det är någonting som är fel. Med respekt för deras arbetstid. Men jag tänker omvänt lite grann så här. Hur viktigt är det för en lärare att få spontan positiv feedback från föräldrar att fan vad bra det går?
Det är superviktigt. Därför att någonstans är det så lätt att hamna i att det är normalfallet. Pelle eller Lisa eller vem det nu är. Trivs jättebra. Skönt. Vad skönt. Då kan vi koncentrera oss på semestern. Men hör av er till läraren. Det behöver de. Därför att det är precis som du säger att under de 20 åren som jag jobbar i skolan så har liksom komplexiteten ökat ganska mycket. Den administrativa bördan har ökat. Och där har jag ett ansvar som skolledare att försöka kapa så mycket som möjligt. Men jag ser ju också att lärarna sliter. Och då blir det jobbigt med en arg förälder. Särskilt om man skickar ett mejl med versaler. Vad håller ni på med egentligen?
Vi har som regel här i podden att versaler får endast användas av rättshaverister. Och det definierar också en rättshaverist. Okay. Så att vi bara, det tycker jag vi kan... Ja. Det är tydligt.
Och i början på meningar.
Exakt.
Exakt.
Så jag tror att det är superbra. Trick, knep, förslag, gör det. Men det ska fungera vice versa. Också från skolans sida. Och det kan också vara en ledarfråga. Som man faktiskt kan ta upp. Diskutera och jobba lite grann med ett kollegium. Så. Därför att det bygger väldigt bra relationer. Och det signalerar också att vi ser att ni är era barns viktigaste resurs.
Innebär det att tillit och förtroende gör att arbetsbelastningen sjunker?
Självklart. Det är mycket, mycket enklare om man har haft några bra kontakter och en bra kommunikation innan någonting jobbigt eller någonting som behöver... Ja, men som är lite knepigt att ta upp kommer. Det blir ju, du minskar ju liksom stressnivån med hur mycket som helst. Därför att jag vet att jag kan prata med den här föräldern. För vi har redan gjort det. Men skolan kan också göra det. Och det tänker jag liksom så här, bra tips. Prata med Maria och Jenny på Vista skolan. De är suveräna. Vår yngste son Joppe, jag tror jag berättade om det här i något sammanhang tidigare. Vi hade inga förhoppningar på, han är sen med allt. Och jag och Petronella försökte förhålla oss cool till att han kommer väl lära sig läsa när han är 15 eller någonting sånt där. Och så när han började i årskurs 1 så fröken Maria, nej, lagom till höstlovet så kommer han ha knäckt läskoden. Och vi bara, ja visst, ja så. Och så fick vi en torsdag ett mejl med en bild så, som hon tar på Joppe. Här har Joppe knäckt läskoden, här läser han högt för hela klassen så. Och det är liksom den ingången och den relationen.
Och ni gick omkring tysta i huset i en halv dag och skämdes.
Nej, det gjorde vi faktiskt inte. Vi blev bara jätteglada och tänkte, vilken fantastisk pedagog liksom, så här, Maria. Och Jenny som är fröken till Ville, hon är precis likadan. Och hon är superduktig på det. Det kommer liksom åtminstone 3-4 sådana spontana. Idag gjorde Ville det här, han var så duktig. Och det kan också vara så här, han hjälpte den och den eleven som har varit sjuk och komma ikapp och du vet så här. Så. Mm. Jättefina saker. Så vi har ju superförtroende för dem. För de har också visat att de ser våra barn. Så.
Mm.
De är inte bara anonyma en i mängden utan de har blivit sedda. Och då känner vi otroligt mycket förtroende. För. Och det är också sådana enkla grejer.
För jag tänker att jag också känner att jag vill dra en lans här. För Jaha. Professionen lärare.
Mm.
Det är inte så ofta som jag har fått göra det offentligt sammanhang. Men just jag har jobbat så himla länge med skolfrågor och liksom när jag började 2005 och jobbade med skolfrågor så var liksom det var då pendeln höll på att börja slå från liksom att flum var någonting bra till att kepsar var någonting dåligt liksom, där någonstans. Och någonstans i det här så har vi förlorat, eller kan jag uppleva i allt skitsnack om skolan, i allt att det går inte, det går åt skogen, man kör moppa in i klassrummet, det är haveri överallt, så har jag också liksom tilliten till lärare och rektorer naggat i kanten, kan jag uppleva. Och när du säger så här, vi, de här två lärarna liksom,
det var därför jag nämnde dem i namn,
ja, förstår det. Ja, men jag förstår det. Och jag tänker att vi måste alla tänka att det är de lärarna som våra barn möter. Alltså de lärarna som inte fungerar så som vi upplever att de borde fungera, det är liksom det är ett fåtal. Mm. Det är undantagen som bekräftar regeln på att de allra flesta lärare är suveräna på att se barn, att hitta liksom verktyg för att komma förbi de här läshindren eller mattehindren eller vad det nu är liksom.
Och jag kan uppleva hinder,
ja men exakt, jag kan uppleva också att lärare i väldigt väldigt hög grad alltid går liksom ett steg längre. Man är så mån om att alla elever ska nå målen. Att man, min äldsta dotter till exempel, hon tränar nu klockan på kortrasten med sin mattelärare. Mm. Jag bara, det är helt stört. Det är fantastiskt såklart. Men att han tar sin kort, det är inte varje kortrast och det är inte liksom varje vecka heller. Men att det ändå händer. Mm. Istället för att han slappar med sina kollegor och tar en kaffe och liksom laddar om för nästa pass. Så det tänker jag ändå att den här podden kan få hjälpa till och just det här avsnittet hylla landets alla superhjältar.
Såklart, såklart. Jag tänker också på en sån här annan sak som har med din vurm för ledarskap att göra. Att en skola som präglas av ett gott ledarskap har det mycket lättare. Och det var ju också omvänt. Jag tänker på hur vi pratar om skolan hemma.
Exakt.
Föräldrar emellan eller vuxna emellan eller vad man nu har för konstellationer är också viktigt för barn, även om de är små koppar så har de öron. Och omvänt också hur lärare pratar med varandra om föräldrar.
Ja.
Finns det någon tanke där?
Ja, jag tycker du har sagt det själv. Någonstans, det vi säger skapar ju den kultur som vi lever i. Så. Och återigen, det handlar inte om att sätta någon slags censurfilter på saker och ting. Men man kan ju faktiskt ha en tanke på hur man pratar. Och någonstans, jag menar, återigen, enkel grundregel. Så, om man känner ett jättestort behov att prata om någon förälder, prata med föräldern istället.
Ja, exakt.
Och ta stöd om man tycker liksom att det här kommer bli så jobbigt och jag känner att vår relation är inte så. Prata med kollegor och gör för att det här ska bli bra.
Mm.
Och precis som Matilda var inne på, garanterat minst en kollega kommer räcka upp handen och säga, jag kan vara med. Så. Jag har lite idéer. Jag stöttar dig. Jag ser till att det här blir bra. Mm. Om du tycker att det är läskigt så.
Mm.
Det var när jag jobbade på utbildningsdepartementet så var OECDs, nu vet, har jag inte rätta titeln i huvudet sådär, men han heter Andreas Schleiser som jobbar med liksom, skolan och PISA-rapporten och sådär. Han har någon jättefin titel som jag har glömt. Men då var hans, liksom, när han kom till Sverige och så gjorde de en specialstudie på Sverige precis nu när jag hade börjat. Och då tittade man på liksom, styrkedjan och man tittade på lärare och man tittade på massa olika saker. Och när han fick någon, jag tror att det var på en pressträff eller om det var ett annat sammanhang, så fick han fråga sig, men vad tycker du att man borde göra då? och till det svenska skolsystemet, liksom, att det ska bli bättre. Och då var det han som sa, tror jag, att det var liksom det som föräldrar skulle kunna hjälpa till med, är att varje dag fråga sina barn, vad har du lärt dig idag?
Mm.
Och det är också så här, jag tänker, liksom, små medel.
Mm.
Men att den frågan säger ju väldigt mycket om att man tror att barnet har lärt sig något idag.
Exakt, för det är helt, alltså, helt ointressant att fråga vad du har gjort idag.
Ja.
För det är liksom så här slentrianstrofen, så, utan vad har du lärt dig? Och stanna kvar vid det.
Mm.
Så, det. Jag fick det inte av honom, men jag har försökt göra det på mina egna ungar. Och Ville, som snart är 12, han är ju skitless. Så när jag frågar så här, men vad har du lärt dig? Ja, säger han så. Mm. Men han jobbar ju fortfarande så här, men jag har lärt mig det och jag har lärt mig det och jag har lärt mig det. Så.
Mm.
Och det blir liksom en bra ingång. Och det visar liksom att skolan betyder väldigt mycket.
Mm.
Det tror jag mina unga fattar i alla fall, eftersom deras föräldrar är så mycket i skola. Så.
Mm.
Men för de som inte är det, som inte är skolmänniskor själv, så är det ett jättebra knep.
Eller så. Ska vi börja min sammanfattningslista?
Ja, men det är en jättebra idé. Ja. Har du några, har du tre punkter?
Ja, jag har tre punkter. Det, kommer snart att bli tre. Det börjar med väldigt många som ser på pappret här. Men sen blir det få. Det första jag tänker att vi måste liksom konstatera i den här trepunktslistan som nu kommer att sammanfatta det vi har pratat om idag, är att det är avgörande med en god relation mellan hem och skola.
Just det.
Mm. Pekpinne, uggla eller inte, helt enkelt. Det är helt nödvändigt. Nummer två. Man bör ta kontakt med skolan, hör av sig liksom, när man ser att ens barn på något sätt känner obehag inför att gå dit. Och man bör höra av sig om man upplever att det har hänt någonting som är bra.
Mm.
Det är liksom de två lägena. Och man ska absolut inte höra av sig till rektorn, utan gå via...
Inte i första hand.
Nej, i första hand. Lärare eller mentor eller klasslärare, vad det nu kan vara.
Mm.
Som punkt nummer tre så tror jag vi ska ha med att när man väl har kontakt med läraren, lärarna, då ska man försöka att inte ha bilden klar för sig. Det vill säga, man kan komma dit med ett problem, men man ska inte redan tro att man har svaret.
Mm.
Utan man ska försöka gå in och med liksom tid och förtroende och tillit till läraren och hens kollegor.
Det kan vara en generell hållning, tycker jag.
Eller hur? Mm. Så det tror jag är liksom sammanfattande orden. Det är superviktigt med en bra relation mellan hem och skola. Man ska kontakta skolan när man känner att barnen inte mår bra på något sätt. Eller när man tycker att de har gjort något extraordinärt superbra. Eller något litet bra i skolan. Mm. Och ge lärarna feedback. Och nummer tre, när man har kontakt med skolan, gör det med ett öppet sinne och försök att inte ha en klar bild över läget. Sen tänker jag att ett sista tips som jag nu kom på när vi står och pratar, det är att se filmen 6A. Det finns en, den blev Bagge-nominerad, eller den vann en Bagge nu som bästa kortfilm, tror jag.
Mm-hmm.
Som handlar om, det är liksom ett föräldramöte mellan barn, lärare och vuxna.
Mm-hmm.
Och för alla oss som har liksom haft kontakt med skolan på olika sätt, så är det så här, en timmes ont i magen för att man bara, oh nej, vad ska hända? Men den är fantastisk verkligen i att så här, sätta ord på, tror jag, vad många lärare, både lärare och föräldrar och barn upplever. Inte den där rosa skimrande bilden som jag kanske ville ge innan.
Får jag kommentera något?
Du får gärna.
För nu har inte jag sett den här. Men apropå det, någonting som skolan heller inte får glömma bort är ju också i de här mötena. Det kan vara föräldramöten eller något sånt där. Ha förtroende för att barnen kan förmedla saker och ting. Nu har liksom det här med elevledda utvecklingssamtal har ju blivit en rörelse som jag tycker är otroligt, otroligt bra. Men även i andra sammanhang.
Mm.
Så för det, ja, jag vet inte vad jag tycker om det här liksom, att en ensam lärare kallar föräldrarna till föräldramöte och så vidare. Så ha med barnen, låt barnen berätta, låt barnen visa, låt barnen sådär. Och låt barnen sätta ord på det så.
Mm.
Det mötet, att barnen också får uppleva liksom, föräldrarnas möte med skolan på det sättet och det intresse man visar där då, det är också fruktbart så.
Mm.
Ja.
Just och den här filmen, som sagt, det är liksom...
Hela
nej, det ska jag verkligen inte göra. Men jag tänker att man kan titta på filmen också och tänka så här, hur är jag?
Mm.
Och vad kommer jag med till ett sånt här möte, om jag nu har varit på ett sånt möte, eller ett vanligt föräldramöte liksom. För den är såklart liksom stereotyp och hårdragen såklart, men den är också, liksom, det finns någonting där tycker jag.
Vad bidrog jag med nu egentligen?
Exakt.
Mm. Exakt. För vi har ju alla ett ansvar att ge alla de här barnen en fantastisk framtid. Mm. Och det är ju alla överens om. Mm.
Ja.
Det kan vara lite knixigt.
Exakt.
Att ta sig framåt på stigen. Men jag tycker vi har undvikit allt för många pekpinnar i programmet. Eller hur?
Ja, men tycker jag verkligen.
Det är väldigt svårt.
Mm. Det är faktiskt det.
Ja, det är det.
Ja. Trots ugglor och goda försök på något
sätt. Ugglar med, ugglor med fåniga mössor, ja, och pekpinnar.
Ja, och här får du mössa. Det kommer ihåg när du sa det. Ja, det är så.
Just det. Tack så mycket för att du kom, Mattias.
Tack.
Och tack, Matilda. Och jag ska säga så här också. Gå gärna in på Glappets Facebook-sida och kommentera. Och berätta om era egna erfarenheter i kontakt med skolan.
Ja.
Om det är något bra som har hänt. Eller om det är något mindre bra som har hänt.
Men vi måste inte säga att det är bra kanske.
Ja, det är klart att vi är. Men man får inte blunda för det som du sa, Mattias. Att ibland blir det fel.
Ja.
Mm. Tack.
Tack.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.